Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podcasten heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog och har specialiserat mig inom existentiell hälsa. Och hela mitt liv så har jag längtat efter att bli hel. Och jag har därför ägnat mycket tid och pengar på att lära mig olika tekniker och tankesätt som har lovat just detta. Det var från predikstolen, från köpcentret och från sjukvården som alla på olika vis försökte sälja in den där drömmen. Men jag blev inte hel av att jaga nya tekniker och metoder utanför mig själv. Jag växte upp inom frikyrkan som talade om helhet och helande och som ofta lämnade en eftersmak av både längtan och otillräcklighet. Jag längtade efter det där, att känna mig hel och trygg, men också efter helhet och helande i de sammanhang som jag var en del av. Redan från ung ålder såg jag hur kyrkan kan vara en plats som skapar djupa sår, precis som alla andra sociala sammanhang kan. Och jag hörde berättelser och jag var själv en del av en kultur som skadade alla som inte tänkte och trodde likadant. Helande handlar om helhet. Det är en process att kunna ta emot och omfamna alla sidor och aspekter. Det handlar mycket om acceptans. Att se saker för vad de är. Om att tillåta sidor som jag tycker mindre om. Till och med se värdet i dem. Det handlar alltså någonstans i grunden om försoning. Om att försona sig med hur livet är. Hur det blev. Och de villkor som omger det liv som blev mitt. Och det är ett arbete som jag tror att vi aldrig riktigt blir klara med. Vi blir inte färdiga och det är som det ska, som Thomas Tranströmer skriver i Romanska bågar. Utan jag tror att det är någonting som kommer fortsätta att utmana och bjuda in till nya upptäckter av hur stort livet kan vara. Hel blir du genom att öppna dig för den processen fullt ut. Genom att släppa på masker och alla försök att hålla vissa delar borta ifrån dig. Och framförallt skulle jag säga att hel, det blir du den dag du vet att du inte behöver söka i någonting annat utanför dig själv. Utan att det är att vara och se och ta emot allt det som är du och som finns i dig. Och att tillåta dig att existera i det nuet. Jag tror att helhet och att finnas här och nu hör väldigt mycket ihop. Och för att en relation eller ett sammanhang ska bli helt eller försonat så krävs det samma sak. Det förutsätter en närvaro. Det förutsätter en ömsesidighet, ett accepterande av de olika perspektiv och aspekter som kommer med våra olikheter. Det förutsätter ett jämställt möte. Och framförallt ett lyssnande. Det är skillnad på att höra och att lyssna. Inte sällan kan en privilegierad säga jag lyssnar men du kanske inte gillar vad mina slutsatser är. Det är samma sak som att säga jag hör vad du säger men jag håller inte med. Verkligheten har flera perspektiv. Sanningens fiende är inte lögnen utan tystnaden. Det kommer alltid att finnas fler perspektiv att hålla sig till. Men att lyssna och sedan fortsätta som om ingenting hade hänt visar på en ensidighet i relationen och avslöjar en hierarki kring vem som får äga verklighetsbeskrivningen och vem som får sätta normen. Att lyssna kräver engagemang. Det är något aktivt som du väljer och en stor del av lyssnandet handlar också om att försöka förstå. Om du menar att du lyssnar till en annan persons erfarenheter och perspektiv och sedan går oberörd vidare och fortsätter som vanligt, kan jag inte se det som något annat än en ovilja att ta in informationen. Det kan också kallas för ignorans. Och jag vill inte tro att människor är så illasinnade. Jag tror istället att det allt för ofta är så att vi faktiskt har svårt att lyssna. Att vi på sin höjd är aktiva hörare. Att vi hör vad som sägs, men vi tar inte riktigt in det. Vi låter inte informationen beröra så att det tvingar fram en förändring. Hur kan vi annars fortsätta boka resor till Mallis samtidigt som klimatkrisen ständigt når nya höjder? Det du lyssnar till kommer att förändra dig på ett eller annat sätt. Därför att det är vad ny kunskap gör när du tar dig till den. När du tar den till dig och när du försöker att förstå. När du omsätter den till din verklighet. När du lyssnar på en föreläsning så får du ny information som du på en gång omsätter till kunskap och som sedan leder till nya handlingar, insikter och så vidare. Du är inte samma person efter ett års studier. Därför att den nya informationen har förändrat ditt sätt att se på dig själv, på världen och de sanningar som du tidigare har hållit högt. Det är därför kunskap är så mäktig. Det är därför osunda miljöer också skyr ny kunskap. Så att de kan skydda sig från ifrågasättande och förändring av de normer som man håller kärt. Så ett helande av relationer kan inte ske så länge inte båda parter blir respektfullt lyssnade på. Förrän vi kan mötas som jämlika individer och acceptera de smärtsamma skillnader som vi bär mellan oss. Men det är inte skillnaderna som håller oss ifrån varandra. Det är hur vi ser på skillnaderna och hur de får definiera våra relationer och vår identitet. Det går jättebra att ha en varm och hjärtlig relation med en person som du tänker och tycker radikalt olika som, om du vill det. Om du är okej med att de sanningar som du funnit är just dina och inte går att applicera på alla andra. Och att vi alla bär på smulor av den fulla bilden och därför inte kan ha patent på lösningen eller på verklighetsbeskrivningen. Om du hittar dit så kommer du se att där finns storheten och skönheten. Att alla behövs. Att vi inte kan lämna någon utanför om vi vill skapa något som är helt. Och det är både obekvämt men också så oändligt vackert. I det här avsnittet så har jag med en gäst som för 3 år sedan bjöd mig till sin podd Exvangeliet. Och mycket har hänt sen vi satt i Hanna Larsdotters kök och spelade in det där avsnittet. Så jag bjöd in henne att gästa den här podden för att ta vid där det samtalet slutade. Hanna Larsdotter är konstnär, religionsvetare, hon är också fru och mamma. Och hon var en av dem som bröt tystnaden i Sverige kring dekonstruktion för några år sedan. Och startade en podcast, skrev debattartiklar och blev lite av en röst för många. Vi samtalar om livet, om förändring, längtan efter försoning och att det också är okej att få vara bitter. Så, men idag har jag med mig en gäst som jag har sett fram emot att få möta så här i poddform igen. Vi träffades faktiskt i ett liknande sammanhang, fast då satt jag hemma i hennes kök. Och vi har precis kommit fram till att det är 3 år sedan som vi gjorde den poddinspelningen. Och jag sitter alltså här med Hanna Larsdotter som drev podden Exvangeliet. Så roligt att du vill komma tillbaka, liksom, att jag får bjuda in dig in i min podd nu så här några år senare. Välkommen.
Tack så jättemycket. Superkul att få vara med i din podd.
Ja, men du Hanna, vem är du? Eller vem är du idag?
Ja, men jag är idag. Stora frågor. Jag är konstnär och dekormålare, men jag är också religionsvetare och poddare då, eller ja, före detta poddare, men man vet aldrig om det kommer igång igen. Och just nu är jag egen företagare sedan årsskiftet. Jag är också gift och har en fin liten ettåring. Det är jag. Jag är uppväxt i Norrland, 40 år snart. Ja, och var ju då med och startade podden Exvangeliet.
Ja. Det har
Och
ju
det var så...
vi är förlåt, säg.
Nej, det var så länge sedan vi spelade in också, och det känns som igår, tycker jag.
Ja, precis. Ja, men verkligen, det är ju det. På ett sätt har det ju inte hänt så jättemycket för att det har varit en pandemi och så mycket som har stått still. Och på ett sätt så har det ju hänt jättemycket. Vi liksom konstaterar ju lite grann att ja, men så här, våra liv har ju förändrats rätt radikalt sen dess. Och ja, men jag tänker också så här, alltså, livet fortsätter ju. Så att man är ju på en resa liksom. Jag befinner mig inte på samma plats som jag var då. Och jag tror inte att du gör det heller. Men det ska vi prata lite om idag.
Det ska vi verkligen. Nej, jag håller helt med. Det har hänt ganska mycket faktiskt.
Den här podden som du hade, Exvangeliet, det var ju en podcast om att ifrågasätta, dekonstruera eller lämna sin tro. Och den var ju, jag upplevde ju, så här, det var ju typ den första i Sverige som på något sätt tog upp det här ämnet på ett sånt konkret sätt. Och som var, det var ju väldigt tydligt ställningstagande på något sätt. Så jag hade ju liksom lyssnat på massa poddar från liksom USA och andra delar av världen. Men i Sverige hade vi ju ingenting som pratade om dekonstruktion på det tydliga sätt som du gjorde. Och som också var så, ja, men konkret i både så här, kritik och i vad de här upplevelserna gör med den liksom. Och så. Och du var ju så här, vi hade ju, kan vi säga också, att vi har ju en, liksom, hade ju mötts innan, jättelänge sedan innan, liksom, många, många år sedan, i ett helt annat sammanhang. Så vi har ju på något sätt följts åt på håll, haft lite distanskoll, eller jag har i alla fall haft lite distanskoll på dig. Så att när jag såg visst var det i Metro du skrev en
Ja, precis.
debattartikel, det började
Första
där.
artikeln.
Ja, men
Det började
exakt.
där.
Och det måste ha varit typ 2019 eller någonting sånt.
Ja, någonting sånt måste det ha varit. Ja.
Där du skrev om att det inte var så farligt att lämna tron, eller jag kommer inte ihåg, det var någonting sånt
Ja, de
som du skrev.
döpte den ju till Jag lämnade frikyrkan, nu mår jag bättre än någonsin. Det var inte
Ja,
min
just det.
rubriksättning där, men det handlade väl om just det. Och att vi är många, men att ingen pratar om det och att det är helt okej det är helt okej att prata om det, men också liksom, ungefär vad som händer med en när man lämnar en tro och när man lämnar en kyrka. Ja,
Ja, precis.
så var det. Ja.
Ja. Och det, alltså, ja,
Ja,
det
du
var
läste
ju,
den då?
ja,
Ja,
självklart. Ja, jag,
visst,
alltså
jag för.
jag, då var jag ju pastor, så jag hade ju med mig den. Jag tror till och med att jag tipsade några i församlingen att läsa den. För att för mig har ju det här varit, det är inget nytt ämne för mig. Liksom. När jag pluggade teologi liksom, som 20-åring så var det mitt första, jag liksom kunde inte vänta med att få skriva en uppsats. För att då ville jag skriva om varför människor lämnar kyrkan. Så det har liksom varit ett så här, för mig, viktigt ämne. Alltid. Även om jag har liksom, ja, men jag har gjort min resa och liksom haft liksom, gjort andra snurrar liksom. Men liksom jag ja, men det har alltid varit viktigt för mig. Och när jag då arbetade som pionjärpastor, som det hette, så var det ämnet superviktigt för mig. För att, alltså, hur ska en kyrka av idag, som försöker göra någonting nytt och möta vanliga sekulariserade svenskar som inte är vana vid en kristen världsbild eller kyrklig liksom, värld överhuvudtaget, hur ska man bli relevant för dem? Ja, då behöver man lyssna på människor som har lämnat. Liksom. Det är ju så här, steg ett. Att ta reda på så här, varför vill de som växer upp inte ens vara kvar? Så här, det är ju en ganska basic fråga, kan jag tycka. Och sen efter det så finns det många fler frågor att ha. Nej, men så för mig var det ju självklart att jag hade ju läst det, även om det inte hade varit du som har skrivit den. Men för mig blev det ju på något sätt ännu mer nära. Att det var någon som jag faktiskt till och med visste vem det var. Liksom. Så för mig blev det ännu mer så här... Ja, men det tar ju tag på ett annat sätt när det är någon som man faktiskt känner till som delar med sig på det sårbara sättet som det ändå var. Liksom. Hur tänkte du sen när du skrev den? Vad var det som drev dig liksom, i det läget? Liksom?
Ja, alltså, i det läget så hade ju jag min liksom dekonstruktionsprocess då, som jag kallar den, den hade ju pågått ganska länge. Så jag hade ju landat i att jag nog inte längre tror på Gud och liksom att jag definitivt inte var med i kyrkan, utan jag var ganska liksom distanserad från det där. Det jag i det läget hanterade mest, det var just att kunna prata med närstående. Gamla vänner och familj om vart jag befann mig. Det var väldigt, väldigt svårt. Därför att jag hamnade ofta i en situation där jag liksom agiterade eller var, liksom argumenterade för hur dumt saker var. Eller liksom för hur orimligt jag tyckte vissa saker var. Och de kände sig påhoppade då. För att jag var lite arg och lite så. Så jag kände väl att det här känns jättetråkigt att inte kunna ha, att jag inte riktigt kan stå för mig själv, att jag inte vet heller hur jag ska närma mig de här personerna som jag bryr mig om jättemycket, och jag vill inte kränka dem på något sätt, men jag känner mig samtidigt kränkt själv, därför att jag vet hur man tänker jag vet hur jag tänkte, ska jag säga, när jag själv var kristen, inom frikyrkan speciellt då, om de som hade lämnat. Och jag kände mig fel när jag pratade med dem. Och det var där det startade. Det startade med en konversation med en kompis där hon kallade mig för avhoppare, tror jag att det var. Och att vi inte, att jag inte var en del av dem längre, eller vad man ska säga. Och där var det något som liksom klickade till där. Att jag liksom, ja, okej, du ser på mig så. Ja, men då tar jag på mig den rollen då. Jag är avhoppare och jag behöver berätta om det för någon. Eller jag behöver liksom, vi är ju fler. Jag lever själv i en relation med någon som har lämnat kyrkan. Och känner flera stycken, men ingen pratar om det fanns liksom inget offentligt samtal om det, bara de här amerikanska poddarna och så, och de hade jag lyssnat på ganska mycket, men just den här svenska kontexten fanns inte. Och då skrev jag ihop en debattartikel på en kväll och så skickade jag iväg den till Metro, helt enkelt, så var det. För att bara liksom ge en röst, eller jag vet inte vad riktigt.
Det är lite som att komma ut liksom, ur en garderob också på något vis.
Ja, verkligen.
Och sen så blir samtidigt så det blir så här fel, för att, ja, men så här att, ja, men då tog du på dig en stämpel eller en identitet som kanske egentligen inte säger så mycket heller om så här, den du är eller vill vara. Men det var det som kanske behövdes för att det skulle gå att ens föra ett samtal. Liksom.
Ja, men precis. Ja. Jag fick äga det på något sätt. Att okej, men det är ju så här jag är sedd på. Jaha, men då så. Då kan vi utgå från det.
Ja, men precis. Ja, Och jag kan känna igen mig lite i det. Och jag är väl i en sån process själv. Vi pratade lite innan här. Men jag tycker ju att det är svårt att det blir... Att liksom sätta ner foten på det sättet. Liksom, och vara så. Jag tror att det är supernyttigt. Liksom. Jag tror att det är väldigt många som har, ja men som verkligen har behövt och mått bra av att du och många av dem som du bjöd in har vågat vara så tydliga. För att det behövs tydlighet också för att man ska få syn på sig själv eller liksom få syn på vad är vad liksom.
Ja, precis. Alltså, jag tycker ju själv, jag ville ju själv ha, sen när vi startade podden, att jag ville ju vara på något sätt ödmjuk inför, jag menar, jag har trott på det här som jag är kritisk mot, eller ska säga, och jag känner så många som är det. Så jag ville ju samtidigt vara förstående på något sätt. Men samtidigt så kände jag också just att det var så viktigt att få vara tydlig med att så här är läget och det är ett problem.
Ja,
Därför att
precis.
det är så många som också som inte pratar om det och som faktiskt mår ganska dåligt av att gå i någon slags limbo. Liksom.
Ja, precis. Och det kan ju också bli väldigt skevt om det bara ska vara förstående från ett håll. Så, vilket jag ju upplever att det är ju det som är problemet många gånger. Alltså att det är ju bara, det är väldigt ensidigt. Det är de som lämnar som ska vara förstående och som ska så här, förlåta och gå vidare på något sätt. Men det man har lämnat behöver inte förstå så mycket av varför man har gjort det. Och vad den resan har kostat och inneburit liksom, på olika sätt.
Ja, men precis.
Och där kan det ju också, tänker jag, behövas att man är tydlig och sätter gränser. För att liksom, ja men jag tänker det så, det är skillnad på förlåtelse och försoning liksom. En försoningsprocess tänker jag kräver ju någonstans att alla perspektiv blir lyssnade på. Och att det finns någon form av så här ömsesidighet i mötet. För att annars kan man inte hitta, alltså försoning för mig är att så här, skapa en ny väg framåt på något sätt. Det är att acceptera det här har hänt och det var skit och liksom, vi går vidare. Och vi vill ha någon form av framtid liksom. Och den kan ju också vara så här, vi går åt varsitt håll eller vi vill hitta någonting nytt liksom. Och det går ju inte så länge man inte kan mötas liksom.
Nej, det är väl försoning jag är ute efter, men det är ganska svårt för det blir det, ja, för mig tar det ju stopp väldigt många gånger i just synen på just det här med att vara på något sätt förlorad eller liksom att det är svårt för mig att jag fastnar lätt i det liksom att nej men ja du förstår vad jag menar. Samtidigt jag kan ju acceptera mer att liksom, jag är den jag är, älskar mig för den jag är. Vi får stanna där, för vi kommer inte att kunna enas i det här.
Nej.
Jesus skulle vara min räddare och nu är han inte det och då är jag på något sätt dömd till någonting som jag inte själv tror på, men att någon tänker det om mig, att jag skulle hamna i helvetet till exempel, det är svårt liksom för mig att släppa den. För mig ganska bizarra tanken liksom. Men försoning att man kan umgås med människor och acceptera varandras tro och åsikter och personligheter, det får jag liksom, det får jag nöja mig med på något sätt. Och det kanske är så långt man kan komma egentligen alltså, ibland, för annars blir det liksom nästan som att ja, men när du måste överge din tro för mig, det kräver jag ju verkligen inte.
Nej, men man måste kunna vara olika i det, men ändå kunna göra ett möte. Hur upplever du, hur har det liksom, har det hänt någonting på det området i liksom relation till dem som du har haft nära, när du har liksom, nu när du har kommit ut och du har gjort liksom, den här offentliga resan?
Jag tror att det är ganska många av mina närmaste som inte har direkt tagit del av min offentlighet. Alltså, jag tror att det är lite för jobbigt och för sorgligt och så. Sen däremot så har jag ju andra runt om mig som har gått igenom en liknande resa. Som kanske har fått möjlighet att liksom ifrågasätta och liksom hitta nya sätt att se på sin tro och sin relation till det man har varit med om och sådär. Så det har varit både och. Däremot så har ju jag själv fått mycket mer ska vi säga, självförtroende, men liksom en trygghet i att jag, liksom, jag är okej som jag är och jag får uttrycka mig. Och dessutom har jag inte heller samma behov av att uttrycka mig liksom, det är okej om någon, ja, du får säga Gud välsigne dig, gör det. Men liksom,
om
jag
det,
blir
om
inte
det går
lika,
för bra för dig liksom.
Ja, men det känns okej för dig. Det ger inte så mycket för mig, men säg det om du känner det. Alltså, det gör inte lika mycket för mig, alltså rent att jag blir arg eller irriterad, utan ja, jag kan rycka på axlarna liksom åt saker. Och det är ganska skönt att inte behöva gå igång på allting.
Ja, men exakt. Ja, men det kan jag verkligen känna igen mig att det, ja, för det blir ju väldigt svårt att vistas i vissa sammanhang eller bara liksom för mig är det så, jag klarar liksom, det ligger inte nära till hands att ta avstånd så konkret eller att bryta kontakten liksom. Sen tycker jag att för mig det har varit naturligt att man har olika nära relation med olika personer i olika tider och sådär. Så för mig det har ju inte varit, det tycker inte jag är så komplicerat på ett sätt. Men samtidigt så är det ju det att om man ständigt, om man befinner sig i miljöer där man ständigt får höra då att man är avhopparen eller den som ska komma till helvetet eller den som, det är ett som är ett problem på något vis, hur man definierar det där problemet. Och att man inte blir sedd som en självständigt tänkande, frisk och sund individ. För att det är ju någonstans där det slutar. Att man blir ju stämplad som någonting som inte är helt.
Jag tror också att jag känner ändå inte att jag skulle säga att jag inte har varit jättemycket i miljö där jag har liksom fått den stämpeln. Men jag måste säga att jag tror mycket har att göra med det internaliserade självhatet. Liksom, att jag vet att jag, alltså, förstår du hur jag tänker då? Att jag tror att det är mer viktigt för mig personligen att kunna känna jag är okej, okay, jag får vara den jag är. Och det har varit viktigt för mig på det viset att sätta den liksom tydligheten. Därför att för jag menar,
då står
jag
du upp
förstår
för
du
dig
hur jag menar.
själv.
Ja, men precis, och jag tror att det ligger hos väldigt många liksom, att man har den här inbyggda liksom, jag har lämnat kyrkan, jag är dålig, jag är syndig, jag är fel, andra ser mig som att jag kommer till helvetet, liksom att man har den inbyggda liksom nästan, ja, vad ska jag säga?
Och det är väldigt negativ självbild.
Ja, precis. Alltså, man är på sätt och vis programmerad till att tänka lite så. Alltså, det är inte det som man brukar kalla för hjärntvätt. Det är inte det, men det är, har man vuxit upp i kyrkan på det sättet som kanske du och jag har, så har man ju fått från grunden liksom, de här sakerna inprogrammerade. Och det ligger väldigt djupt i en, när
verkligen.
man har varit väldigt djupt troende själv. Så att göra upp med det för sig själv och med sig själv, där tror jag liksom att förändringen kan komma, alltså om man har problem med det. Och det var det jag ville, just ge människor en möjlighet att kunna få fundera på de här sakerna och kunna liksom få ord och sätta ord på det och hantera det liksom. Snarare än att gå liksom på attack mot kristenheten. Det
ja,
var
men
liksom
exakt.
Inte riktigt
Nej.
Min poäng. Utan
ja, men precis.
Mer
och
det.
samtidigt så är det ju, det är ju omöjligt. För det här är en av de sakerna som jag kan brottas jättemycket med. Att så här, å ena sidan så behöver jag för mig själv och för dem som jag möter vara tydlig med så här, de erfarenheter jag har gjort och vart jag befinner mig i det och hur jag tänker. Och så här, jag behöver bli tydligare för mig själv med mina gränser och hur jag vill se på mig själv. Men å andra sidan så känns så, och det är ju också en prägling man har liksom, men att så här, att bli en person som då uttrycker sig negativt om erfarenheter och sammanhang och företeelser, det är ju så här, ja, men då är man bitter, alltså det kommer ett paket med grejer på en gång som man ju inte vill kännas vid liksom. Men jag tänker att ja, det kan ju vara så att det är det steget som man behöver ta det steget för att komma till en annan platå kanske liksom, där man inte heller bryr sig lika mycket om vad någon annan tänker och tycker, och att jag tänker, alltså vilket sammanhang som helst så är det ju sunt att kunna visa olika perspektiv eller kunna liksom dela med sig av sina erfarenheter. Det betyder ju inte att man är bitter eller att man styrs av ett hat mot andra personer som tänker annorlunda eller någonting liksom.
Ja, alltså jag märkte ju ganska stor, vi hade ju ett community också som följde evangeliet, och jag märkte ju, eller, och jag själv också, har att många hade behov av att just få driva lite och liksom få vara lite arrogant eller liksom raljerande kring det man, och det, alltså humor och liksom att få driva om saker, så det är ju liksom ett sätt som vi hanterar på något sätt jobbiga saker vi har varit med om, eller liksom att få vara arg, att få vara, alltså, för mig är nog inte det här bitterheten så farlig att känna. Jag tänker det är någonting man får, för mig är det någonting man får känna, det är naturligt liksom att få vara arg och bitter. Jag tror däremot personligen så vill jag inte stanna där i det liksom, för det känns tärande liksom. Jag vill kunna gå vidare, men sen tycker jag också att det är skillnad på att kunna kritisera, att kunna vara saklig i sin kritik, att kunna säga jag personligen tycker inte att kristendomen har en speciellt bra människosyn så som den presenterats där jag kommer ifrån.
Nej.
Och det måste jag kunna säga utan att för den skull liksom vara kritisk mot någons tro eller liksom, du får tro på precis vad du vill, men jag måste kunna sakligt säga det här som en kritik mot det här synsättet. Det betyder liksom inte att för mig är det så naturligt att kunna göra det. Men vad ska jag göra då? Ska jag ändra min tro? Får man kanske ofta höra då.
Ja, precis.
Det gör du precis som du vill. Alltså, ja, jag bestämmer inte vad du ska göra, men jag måste kunna säga det här. Liksom, och du så förstår du, för mig är inte det riktigt att ha den här bittra stämpeln, utan ja, jag har den här erfarenheten och liksom nu babblar jag, klipp bort det här jag lade kvar det blir kul ja, nej, men det är skillnad på hur man gör saker. Jag tror inte att man behöver vara rädd för att få den där bittra stämpeln heller. Alltså kör på din grej liksom, om du är arg och bitter. Men det tycker jag har varit väldigt viktigt för mig också, just det där att kunna veta så här. Men man måste kunna också sakligt kritisera. Det tycker jag är viktigt. Alltså, oavsett, alltså, utan att det är en attack på någon. Eller, Du förstår vad jag menar.
Absolut, absolut. Precis, och det som jag tänker som kanske många kan ha ett problem med, eller också om jag upplever att du också ger uttryck för, och som jag själv har erfarenhet av, det är ju att man kanske inte, att man själv inte blir respekterad på den plats där man befinner sig för tillfället, utan att man ska ändå få höra så här, jag ber för dig, eller Gud välsigne dig, eller jag tror att du kommer komma till helvetet och det är så jobbigt för mig att du är där du är, eller vad det nu kan vara, liksom. Att man ska behöva förhålla sig till och på något sätt behöva så här, av personer som är mer eller mindre nära, liksom, behöva på något sätt stå där man själv kanske så här, faktiskt är sårad och mår dåligt och skulle bara behöva att någon så här, vi älskar dig oavsett var du befinner dig i livet. Och istället så får man höra att liksom, kan du inte bara komma tillbaka och bli som du var innan? Och det kan man ju inte.
Nej, det vill alltså, det man så här, kanske inte heller.
Nej men exakt, nej, men man vill ju inte, men det kan man ju inte heller. Man kan ju inte gå tillbaka i förändring. Liksom. Har man väl upptäckt andra saker eller gjort insikter, blivit mer medveten, så kan man ju inte stänga av de insikterna, det går ju inte att, så här, då ljuger man ju för sig själv.
Ja men precis. Ja men jag tänker att det är lite som när man, om man blir frälst och man får liksom den insikten och man får de upplevelserna, så blir man övertygad åt det hållet, och det blir lite kanske liknande när man då ändrar sin uppfattning åt andra hållet. Jag vet inte om det är en bra liknelse, men det är verkligen, är det livsomvälvande liksom, vissa insikter man gör.
Ja men verkligen.
Det är helt rätt, och då det blir väldigt sårande då när man liksom får höra det där hela tiden, att människor är less och vad sorgligt att du har lämnat, eller vad sorgligt att du slutat tro, vad har du varit med om. Det är ju liksom, det är väldigt irriterande när man själv känner att, nej, men jag har kommit ut på en bättre plats nu, jag trivs bra här, och liksom, det är synd att du tycker synd om mig, för att det behöver du inte göra.
Nej.
Eller i och för sig, man kan ju vara med om jättejobbiga saker också i de miljöer man har varit i, så att, på så vis, men rent, nej, jag är med om det ganska mycket. Och då försöker jag vara tydlig med det, att men jag mår bra, jag känner mig mer som mig själv nu än vad jag var tidigare, och behöver inte tycka synd om mig, helt enkelt.
Nej, men precis.
Men samtidigt, jag menar, visst, man kan se det som, man kan ju se det som omtanke liksom, och som kärlek och så vidare, och beroende på liksom, hur mycket man vill ha en relation med den här personen som säger så, kan man ju bry sig mer eller mindre liksom. Men det blir inte så kärleksfullt för mig, det blir det inte.
Ja, nej men alltså, jag har faktiskt tänkt på en sak sen vi då sågs för den här poddinspelningen för 3 år sedan. Och har tänkt, jag har förvarnat dig att jag har någonting jag ville tacka dig för. Och jag har tänkt väldigt mycket på det. För att i det mötet som vi gjorde då för 3 år sedan, så var du ganska tydlig med... För du hade ju läst min bok, liksom. Och den var ju, även om jag upplevde så här att, åh, vad jag har dekonstruerat, så var ju fortfarande ett väldigt kristet språk i boken. Och så är det liksom, ja, men som det ju alltid är, att vi är ju på en resa. Liksom. Så vi var ju på olika platser. Liksom. Och du var väldigt tydlig med hur mitt sätt att uttrycka sig, vad det gjorde med dig. Och du var tydlig med, ja, men för jag kommer ihåg att vi pratade om att, så här, att för dig, att, så här, liksom, när du beskrev dekonstruktion, så pratade du om en världsbild som rasar. Liksom. Medan jag pratade mycket om en gudsbild som rasade. Liksom. Om jag ska göra någon form av så här, distinktion på vad vi pratade om. Och jag, liksom, det där samtalet och liksom det som jag blev jätteberörd av det. Och till en början så var ju det också jobbigt att höra. Liksom. Och jag kände så här, kände mig missförstådd eller så här, nej men det är inte så jag menar och nej, men du vet så här, man vill ju kanske inte alltid heller inse eller så här, lyssna på det sättet liksom, men det har vandrat vidare inom mig, och den dagen när jag för 1,5-2 år sedan upplevde att min kristna världsbild rasade på riktigt, så fattade jag helt plötsligt vad det var du hade sagt. Och det var så skönt att jag på något sätt också kunde ha dina ord med mig i den, liksom, i det raset. Så det vill jag tacka dig för. Tacka att du var så rak och ärlig liksom, i hur du såg på saker och i det mötet som vi gjorde. Liksom.
Ja, både jobbigt och fint att höra. Jag tror att det var väldigt viktigt för mig att skilja på det. För jag visste, som sagt, jag visste ju inte jättemycket om det. Jag hade ju läst boken och sådär. Och jag kände väl direkt att vi kommer från väldigt olika platser. Och jag märkte också att du tyckte att det var... Att jag kanske inte riktigt förstod dig och det du har gått igenom. När vi pratade, det var ett ganska svårt samtal, det var liksom det var det, för att jag ville ha med dig, jag har hört så mycket gott om dig och jag tycker du är en spännande person som gör mycket spännande saker och är så du är så öppen liksom, för att höra andras upplevelser och tankar och jag tyckte att det kändes väldigt spännande. Men jag kände också efter att jag hade läst boken och så där att jag ville på något sätt skilja på det. Just den här att dekonstruera eller reformera, som du säger då. Nej, men att man har fortfarande kvar sin en tro på Gud och liksom en att man ändrar sin gudsbild för just det där. För mig var det en sån, det kan ju också vara en radikal förändring, liksom, att man går från att se Gud på ett sätt till att ändra och så. Men just det där att helt bara gå från en tro på Gud till, för mig då, att, jag kallar mig ju för agnostisk ateist idag. Men liksom att gå till det försvann väldigt mycket mening. Liksom.
Mm.
Alltså den meningen som man hade haft på något sätt fick man bygga upp och hur man såg på allting. Så att jag upplevde att det fanns en stor skillnad. Och det är svårt att ha det samtalet utan att på något sätt säga hur det är för dig. Eller liksom hur, att jag sitter på någon sanning eller sånt där. Men det var bara en erfarenhet som jag ville vara tydlig med eller så. Så att jag kan förstå vad du säger och det känns som sagt både jobbigt och fint att höra att du förstår det eller att du, och också
ja.
Att du, jag förstår det mer idag och att du också fick det, att det kändes fint att ha med sig.
Väldigt, ja, men, ja, men väldigt, absolut. Nej, men, och för mig är det så här, för mig är det det som är essensen på något sätt av liksom ett äkta möte mellan individer, och för mig är det ju, om jag ska ta liksom det som jag ändå har tagit med mig som någonting positivt av min uppväxt i den, liksom, den kyrkliga, den kristna miljön, så är det ju att så här, det är ju det existentiella förhållningssättet. Jag vet inte hur jag annars ska kunna förklara det, men att det är just att kunna så här, att vara människor och att mötas i det som är livets essens på något sätt. Sen har jag fått ganska få sådana möten i den kyrkliga kontexten. Men min längtan efter att göra den typen av möten, den föddes där och den har närts i de sammanhangen. Och För mig är det precis det det handlar om. Det är att mötas och vara på helt olika platser. Men det vackra med det är att det gör någonting med en. Alltså att jag får höra någon annans perspektiv och erfarenheter kan faktiskt få mig att fortsätta utvecklas. Jag kan lära mig någonting, jag kan växa som människa, jag kan förstå mer av vad livet har att ge. Jag kan förstå mer av en eventuell gud också. Så här att, alltså att, så här, det är ju på något sätt att våga, att göra sådana möten är ju också på något sätt att våga utsätta sig för insikten om att jag kanske inte vet allt riktigt än. Eller så att jag kanske faktiskt har mer att upptäcka av livet. Liksom.
Ja, det är ju så mycket mer spännande. Det är så spännande att ha den inställningen, tycker jag också. För jag ser ju inte heller mig själv som liksom, absolut, alltså att jag vet absolut. Du vet, det är ju jättespännande att också få vara öppen för den typen av förändring. För det kände jag ju aldrig i kyrkan. Där var det liksom väldigt, man var väldigt låst i det här får du uppleva, det här får du känna. Gör du det här som går lite utanför det som är okej, då är det liksom farligt. Eller som jag vet att du pratade om i ett poddavsnitt om New Age till exempel, att, att det är så lätt att man bara man rör sig lite utanför kretsarna liksom, som är accepterat av kyrkan, då blir det liksom stämplat som någonting farligt. Fast det kanske kan vara någonting som kan berika en i sitt kristna liv då, om man ska nej, men att du förstår hur jag tänker kanske.
Absolut, absolut, och för mig är ju det har ju varit en av de absolut största, det är en av mina främsta liksom, min främsta kritik mot de här sammanhangen, och jag vet att alla, det finns sammanhang som är mycket mer öppna än de som jag har funnits i och som jag har präglats mycket av liksom. Men just att inte, jag menar när jag växte upp i pingstkyrkan så vi trodde ju inte ens att de som var i missionskyrkan var kristna liksom. Det var ju så här, det var ju på den nivån och sen har ju jag den
jag resan, känner igen mig det.
Ja. Jag menar den resan fick ju jag göra redan som tonåring att inse att aha, oj, man kan vara med i svenska kyrkan och tro på Jesus. Aha, så här, liksom det var ju värsta så här jordbävningen då liksom. Men liksom att utifrån det så här att, ja, men att möta människor som tänker radikalt annorlunda. Och jag menar, jag är uppvuxen i så här, antroposofernas mecka, liksom hjärna. och så här, det finns hur mycket bohemer och alternativ andliga människor som helst i den miljön som jag växte upp i. Jag har alltid varit nyfiken på att höra vart människor befinner sig. Så här, jag tycker att det är jättespännande. Och det har alltid berikat mig. Liksom. Det är inte alltid att man tycker likadant. Men det är nästan ännu mer intressant om man inte tycker likadant. För att det då det kan verkligen hända saker inom en. Men det har ju inte riktigt... Det har ju varit ett problem i relation till kyrkan. Liksom att man ställer för mycket frågor och man ja, ifrågasätter eller liksom har gått vilse.
Ja, jag ifrågasatte ju verkligen inte mycket när jag var i kyrkan. Jag var ju väldigt undergiven skulle jag säga. Budskapet. Jag har ju inte varit en sorts rebell inom kyrkan som du har varit. Jag var väldigt trogen och så. Däremot så, jag ifrågasatte ju i smyg sen mer och sen så lämnade jag under mitt ifrågasättande i smyg. Så. Jag tror att jag inte riktigt ansåg att det var liksom, det var inte skulle inte ge någonting, tror jag. Jag märkte så mycket motstånd i de närmaste kretsarna där jag ifrågasatte. Så jag kände att nej, men det och det har aldrig varit min kamp liksom så. Jag närmade mig mer att lämna. Men som sagt, att lämna kyrkan och att lämna tron är ju också kanske lite olika saker. Det tog väldigt lång tid för mig att kalla mig, att liksom identifiera att jag inte längre tror på en gud och kallar mig för ateist till exempel.
Mm.
Man måste ju inte benämna, man måste inte sätta etikett på det man är och det man tror på, men jag tror för mig är det viktigt någonstans att få uttala liksom till slut att men jag tror inte på gud. Men sen så säger ju jag inte heller att jag vet. Det kan mycket väl finnas och att ha någon slags högre ideal eller liksom på det sättet, ja, alltså jag kan ju enas med väldigt många om liksom vissa definitioner av Gud som kärlek eller liksom sånt. Så det är helt okej för mig, men jag ser inte att det finns en övernaturlighet liksom. Ja, glömde jag bara prata om.
Ja, men precis. Ja. Och det där tycker jag ju också så här, jag har ju hittills valt att inte riktigt svara på frågan vart jag befinner mig. Jag tycker att det är så här, det är något skönt det också att vara, också för att jag fortfarande kanske så här, plockar mycket liksom i vad som är vad. För att jag kan ju uppskatta liksom vissa delar. Och som, ja, men så här, jag är otroligt tacksam för det existentiella perspektivet och, så här, och för mig har det varit livräddande. För att om inte jag hade regelbundet ställts inför frågan, vem vill du vara i den här, liksom, i det liv som du vill leva, så tror inte jag att jag hade levt idag. Liksom. Det är så pass konkret för mig. Så här. Men jag kan ju också separera det ifrån den kristna berättelsen. Att det handlar inte egentligen om det är inte berättelsen i sig som var räddande, utan det var vad berättelsen gjorde med mig. Det var, alltså berättelsen var ett verktyg, det var en metod för att ställa viktiga, liksom, allmänmänskliga, allmängiltiga frågor om våran existens. Liksom. Och det är där som jag också kan närma mig en kristendom utifrån att det finns, det är människor som har satt ord på livets brottning och vad det kan vara att vara människa. Liksom. Och att relatera till någonting större än en själv, om man vill kalla det för Gud eller kärlek eller universum eller, ja, men så här, vad man nu vill, hur man nu vill definiera alla de här sakerna. Liksom.
Jag håller med dig. Jag känner också att det är väldigt värdefullt att ha den bakgrunden i att det är så naturligt att prata om såna här frågor. Det tror jag kommer mycket från att vi har vuxit upp i den kontexten. Nu börjar min bebis skrika här lite i bakgrunden.
Ja,
så
ja,
hör
vi
ni
ska
något litet skrik så vet ni.
Precis. Det är, precis. Ja,
väldigt ska existentiellt skrik.
Ja, och vi ska runda av här för att gå vidare. Men ja,
det finns så mycket att prata om. Alltså det känns som att du har skrapat på ytan.
Exakt, ja. Och jag tänker det att jag säger som jag gör med så många andra som jag har träffat. Att vi får göra ett nytt avsnitt och mötas igen. Och fortsätta. För att just den delen tänker jag skulle vara jättespännande att fortsätta prata med dig om. Vad händer sen? Liksom, vad finns av livet? Liksom. Men tills dess, Hanna, så vill jag tacka för att du ville komma till min podd och prata om, ja, din resa och om dekonstruktion och livet.
Tack så jättemycket. Superfint att få frågan och jättefint att prata med dig igen. Verkligen. Så lycka till med fortsatta inspelningar och sånt där. Så får vi ses igen, tycker jag.
Ja, men exakt. Det ska vi absolut göra. Ja, det får vi göra. Ja. Stort tack. Du, Hanna, om man skulle vilja så här, följa dig på något sätt eller ta reda på mer om... Gör du någonting? Visst kan man lyssna på Exvangeliet fortfarande?
Ja, jag tror, säger jag.
Ja.
Det är ju så där med teknik, det vet, man vet inte om man har sagt upp vissa grejer och inte. Men jag tror att det fortfarande ska ligga uppe på där, ställen där poddar finns. Sen får vi se om det blir fler poddprojekt framöver. Det ligger lite i tanken sådär. Men annars så håller jag ju mest på med konst och så. Så om man vill följa mig på och se sådana grejer, då kan man gå, söka på Instagram, Daughter of Lars.
Ja.
Det är det jag har för tillfället i alla fall.
Och då får jag länka till i poddavsnittet så kan man komma åt dig lättare.
Ja, precis.
Mm.
Ja.
Ja. Ja, men stort tack Hanna. Vi på återhörande kan man säga då.
Verkligen. Mm. Ha det bra.
Du har lyssnat till Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Hanna Larsdotter. Ett samtal om att längta efter försoning och att det är okej att vara bitter. Det finns flera sätt som du kan vara med och stötta mitt arbete med den här podcasten. Du kan gilla och betygsätta den i den app där du lyssnar på podden. Du kan följa podcasten i sociala medier samt gilla och dela inläggen så att fler kan få del av dem. Och du kan också skicka en gåva via Swish till det nummer som jag delar i avsnittsinformationen. Och du får också väldigt gärna höra av dig via kommentarer eller direktmeddelanden för att dela tankar, reflektioner eller reaktioner på det du har lyssnat på. Det betyder så mycket både för mig och mina gäster att få höra hur samtalen har nått dig. Vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något. Tack för att du har lyssnat.